Den här predikan har fått rubriken Spring så att ni vinner. Det lät ju avslappnande och bra. Första Korintherbrevet 9, vers 24-27. Ni vet ju att av alla löparna som springer i en idrottstävling är det bara en som får priset. Spring för att vinna det. Var och en som tävlar måste vara beredd på hård träning. Idrottsmannen gör det för att vinna en segerkrans som snart vissnar. Själv löper jag, men vi gör det för att få en segerkrans som aldrig vissnar. Själv löper jag inte hit och dit utan mål, och jag är inte som en boxare som slår i luften. Nej, för att vinna priset tvingar jag min kropp till att bli en slav under lydnad. Jag vill ju inte predika för andra och sedan själv bli diskvalificerad. Alltså 490 år innan Jesu födelse, så var det en känd man som hette Pheidippidus. Han sprang. Han visste nog inte att det skulle bli så känt då, men han sprang från slaget vid Maraton hem till Aten med budskapet: vi har segrat. Han sprang en sträcka som har ju blivit drygt 4 mil, men man tror att det var knappt 4 mil vid den tiden. Svårt att veta när saker är 2500 år tillbaka i tiden. Men i alla fall, runt 4 mil sprang han. Och säger orden: vi har segrat, och faller sedan ihop och dör på marken. Nu för tiden springer ju folk de där 4 milen mest för att det är roligt eller en utmaning, som Jonas hade åt oss i början på gudstjänsten här, en lite mildare utmaning kanske. Men i antikens Grekland gav man sig knappast ut på 4 mila löpningar utan att det fanns ett syfte eller ett mål att nå. I det här fallet var det budskapet: vi har segrat vid slaget. Hela den här texten, de här 4 verserna som jag läste, är ju fullmatad just med idrottsterminologi. Och det får en del av oss att känna att vi är på hemmaplan, och en del av oss att känna att har kristen tro verkligen med idrott eller idrottsprestationer att göra. Paulus använder nog de här orden, som till exempel det sista ordet diskvalificerad, en typisk idrottsterm, just därför att det är till församlingen i Korint han skriver. Korint låg bara någon eller ett par mil ifrån platsen där de grekiska, nu måste jag titta vad det heter så att jag inte säger fel, istmiska spelen. Alltså det var en känd idrottstävling, det var den näst största idrottsarrangemanget i Grekland efter de olympiska spelen. Så det här är en trakt, ett område där man är van att se. Man ser boxarna träna, man ser diskuskastarna, man ser och vet vad disciplin och träning det krävs för att bli de bästa av de bästa. När jag gick gymnasiet i Hallsberg, Alléskolan, då var ju det en riksintag för simgymnasiet. Så då fanns det en del elever på gymnasiet som var aningens större och mer vältränade än oss andra. Och det var ju killar och tjejer från hela Sverige som hade blivit antagna till simgymnasiet i Hallsberg. Och som kunde gå skola och träna. Och de hade träningar både före skola och efter skola och under skoltid och så vidare. Och då kan man ju se med avundsjuka på dem. Men man kan också se vilken tid och energi och disciplin de lägger ner på sin idrott. Och jag tror att det är det Paulus är ute efter i första hand. Inte att säga att det kristna livet är en tävling och att bara en kan gå i mål eller någonting sånt. Eller bara en kan vinna vid slutet. Paulus bygger alltså inte en teologi på idrottsregler eller tävlingsregler. Utan han tar den här bilden för att människor som lever i den trakten ska kunna förstå. Vi har alla läst liknelser på lite olika sätt. Och det är lätt att läsa liknelser för bokstavligt. Eller att inte bara ta huvudpoängen utan börja läsa in detaljer i liknelsen också. Som om det skulle vara viktigt. Och det leder ofta fel. Det är en klassisk sån här varningskort inom predikan och teologi. Att börja sätta in mer betydelser i liknelser än vad själva kärnpunkten är. När Jesus säger att Guds rike är som ett senapsfrö så menar han ju inte att Guds rike på alla sätt är som ett senapsfrö. Utan vi förstår ju mycket snabbt utifrån det att själva poängen är dels att Guds rike inte alltid är någonting som vi kan bedöma med mänskliga ögon, hur dess storhet. Men också att någonting så litet kan växa upp och bli så stort. När vi vid ett annat tillfälle när Jesus talar om att människosonen ska komma som en tjuv om natten. Så är det själva överraskningsmomentet som är liknelsen. Att vi inte kan veta när det händer. Det är liksom, det bara sker och vi känner inte till det. Vi vet det inte i förväg. Det handlar ju inte alls om att Jesus är en tjuv eller på något annat sätt sånt. På samma sätt tänker jag att vi får läsa den här texten ifrån Paulus. Han skriver, vet ni inte att av alla löparna som springer på tävlingsbanan är det bara en som får priset? Och sen blir han individualistisk. Han säger till dig och mig, så spring. Så att du vinner det. Spring så att ni vinner det. Alltså det är inte egentligen själva målet, priset, guldmedaljen. Utan själva löpningen, själva tävlandet. Jag ska springa som om jag ska kunna vinna det. Alltså det handlar mer om min inställning till det kristna livet. Än att jag är först i mål. Är ni med på vad jag menar? Paulus tror jag är ute efter att få tag på den där hängivenheten som han ser hos idrottarna som lägger ner sina liv för att bli bäst på det de håller på med. Jag tror Paulus inte menar att kristna ska tävla mot varandra i någon sorts utslagstävling och bara den bästa kan få gå i mål, utan jag tror att han är ute efter hängivenheten. Att lägga ner lite allvar i det här. Att inte bara glida med utan säga nu när du har fått tag på det här så se till att göra någonting med det. Se till att förvalta, se till att vårda det budskap du har fått till dig. I andra Timoteusbrevet 4:8 så är Paulus inne på en liknande, eller i alla fall han använder lite av samma terminologi. Då skriver han så här. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Och inte bara mig utan alla som har längtat efter hans ankomst. Alltså det här är också Paulus ord. Och här är det inte fråga om bara en person. Här är det inte bara en som kan vinna. Utan här säger han tydligt. När det är slut då väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Och inte bara mig, utan alla som har längtat efter hans ankomst. Kristet liv är ju i så fall mer som en lagsport. Där vi faktiskt bär varandras bördor och hjälper varandra till. Eller framåt mot målet. Jag vet inte om någon orkade sitta upp i natt och se Norges match mot England. Men Norge har ju en man på toppen som heter Haaland. Och han är ju lite som när vi hade Zlatan hos oss. Han är ju helt fantastisk när han väl får bollen. Men han gör inte jättemycket för att få bollen. Eller hur ska jag säga om jag ska vara kritisk? Kritiken mot honom är ju att han lufsar omkring där framme och verkar inte göra så mycket. Men alla vet att han, bara han får bollen, så gör han fantastiska saker och ofta mål. Och jag menar, att leda skytteligan i VM på 7 mål för ett lag som Norge säger ju det mesta. Så, inget ont om Norge, de gick ju längre än oss och så. Men ni förstår, det är ju inte liksom Frankrike eller Spanien han spelar för. Varför börjar jag prata om fotbolls-VM? Lagsport. Tack så mycket. Ja, det var det. Vi bär varandras bördor. Vi hejar på varandra. Vi plockar upp varandra när vi faller. Och vi liksom hjälper varandra framåt. I den här texten som jag läste i Korintierbrevet 9 så säger Paulus något annat som jag tror också är centralt. Nämligen, jag springer inte utan att ha målet i sikte. Jag springer inte runt planlöst. Nej, det där är ju viktigt. Hur springer vi? Inte bara hur fort vi springer, utan vart vi springer. Någon kan ju springa jättefort men åt helt fel håll. Och han kommer ju inte vinna. Vart är vi på väg? Vi lever ju i en tid där kalendrarna som vi inte har längre, för de är ju i telefonen, är fulla. Telefonerna piper, vibrerar, surrar och plingar. Vi arbetar, vi renoverar på sommarstugan, vi måste inte springa till banken, men vi måste göra alla de här andra ärendena. Och vi scrollar på telefonen och vi stressar. Aktivitet är inte samma sak som riktning. Du kan säkert vara jätteaktiv och ändå inte komma någonstans. Inte liksom få någonting gjort. Jag tror Paulus är ute efter att säga, lyft upp blicken och se på målet. Se framåt. Jag som brukar titta på de här, inte löparna utan skidlöparna. De som åker skidor på vintern. Längdskidor. Jag hör ju i bakhuvudet, eller i här, Anders Bergqvist, expertkommentatorn på SVT, skrika: nej, nej, titta inte bakåt, titta framåt. Ni vet när Frida Karlsson har gått ifrån med en minut och sen så börjar Therese Johaug att komma ikapp bakifrån och den som ligger först är trött och så börjar man slänga blickar över axeln och han är sådär: nej, nej, titta inte bakåt, titta framåt bara. Alltså, i sporten så är det ett svaghetstecken att titta bakåt. Lyft blicken. Ha blicken fäst vid målet och sikta framåt. Många av oss i livet lever med blicken bakåt. Gamla misslyckanden, gamla synder, gamla oförrätter, bitterhet över sånt som har hänt oss i livet och som vi aldrig har kommit över eller bearbetat. Ingen kan springa ett tävlingslopp och titta bakåt. Då kommer vi snubbla. Då kommer vi falla. Evangeliet säger om det som ligger bakom: du är förlåten. Du är förlåten. Du kan resa dig igen. Du får andra chanser, tredje chanser och fjärde chanser i Guds rike. Du får fortsätta. Kristet liv handlar inte bara om disciplin som en idrottsman, utan om nåd som är djupare än det djupaste vi kan tänka. Så när Paulus talar om självbehärskning och att göra sin kropp till en slav under liksom den här disciplinen för att nå dit han vill, så handlar det inte om att förtjäna Guds kärlek. Det handlar inte om att med min prestation köpa mig fördelar i Guds rike eller köpa mig Guds uppmärksamhet. Elitlöpare tränar kanske för att bli den bäste, men också ofta för sig själv. för att man mår bra, för att det blir bättre. Gud älskar dig. Han har valt dig och han kommer aldrig att överge dig. Inte om du faller, snubblar, inte om du börjar titta bakåt istället för framåt, inte ens om du slutar anstränga dig kommer han ge upp om dig. Men Paulus vill peppa lite och säga, kom igen, kämpa, ta i. Det är tufft ibland, jag vet, men tänk så här. Se på idrottarna, hur de lägger ner sitt liv för någonting som bara vissnar efter några dagar. Av en lagerkrans som inte håller. Vi har något annat. Vi har något större. Vi ska få en krans som aldrig vissnar. På samma sätt är det inte för att få Gud att älska oss som vi ber. Det är inte för att få Guds kärlek som vi läser Bibeln. Det är inte för att få mer av honom som vi försöker liksom vara så goda kristna som möjligt. Nej, det är precis tvärtom. För att han har älskat mig så vill jag spendera tid med honom. Någon sa att han är min bästa kompis. Ja, det är naturligt att ringa till sin bästa kompis både när det händer något men också ibland bara för att kolla läget och höra hur livet är. Guds kärlek och Guds närvaro i våra liv finns där. Och en del av vårt kristna liv är att vårda den relationen. Genom att läsa ordet, genom att be, sjunga sångerna, gå i kyrkan. Det är inte en prestation, utan någonting som hör till. Men ibland är det tufft. Och då kan disciplin också ge ett syfte. Disciplin kan vara ett sätt att komma igenom de jobbiga tiderna. Det är inte varje dag som jag känner för att öppna Bibeln eller ens för att be. Avslutning. I Filipperbrevet säger Paulus, jag löper mot målet. Och flera år senare så skriver han i sitt allra sista brev som vi har i Bibeln. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Alltså, den unge Paulus säger, jag springer mot målet. Jag löper mot målet. Och den gamle Paulus kan säga, jag kom fram. Jag har kommit fram. Jag har fullbordat loppet. Kämpat den goda kampen. Jag har bevarat tron. Inte för att han levde sitt liv perfekt. Massor med olika saker kom i vägen. Fängelse och stormar och andra saker som gjorde att han inte kom dit han hade tänkt. Eller saker inte blev som han hade planerat. Men han slutade aldrig att resa sig. Han fortsatte alltid framåt på det som han upplevde var vägen mot målet. Hebreerbrevet avslutningsvis. Hebreerbrevet har samma bild. Vi vet att Hebreerbrevet kanske eller troligen inte är skrivet av Paulus, men samma språkbruk kommer i Hebreerbrevet. Låt oss löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och ha blicken fäst på Jesus. Det är där vi har blicken fäst, inte bakåt, inte på allt vi har gjort fel eller när vi har fallit eller ramlat, utan vi fortsätter framåt. Vi löper uthålligt i ett lopp som vi har framför oss med blicken fäst på Jesus. Nu har jag nog redan tagit avslutningen. Jesus har en vandring från Pontius Pilatus till korset, Golgata-vandringen. Där han själv, trots att han är Jesus, faktiskt faller under korsets börda och tyngd. Där han, trots att han är Jesus, får hjälp av en annan att igen ställa sig upp. Och någon hjälper honom att bära korset den sista biten. Men han tog sig hela vägen. Han bar korset, han föll under dess tyngd, men han reste sig igen. Och precis på samma sätt kan vi löpa i den här springtävlingen som Paulus kallar det kristna livet i den här texten. Vi springer inte för att vinna Guds kärlek, utan för att vi redan har fått den. Vi springer precis som han i maraton med ett budskap om seger. Vi springer för att kunna berätta för andra vår berättelse. Vem är Jesus för mig? Vad betyder han för mig? Och då kan vi också till slut säga med Paulus: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Amen.